Kom, helige Ande. Öppna våra ögon för vad det innebär att följa Jesus Kristus. Och väck vår vilja att förenas med honom och hans intressen i världen. Ge oss kraft att bryta med de makter som hindrar oss. Led oss i allt så att Fadern i allt blir ärad och lovprisad. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Idag så är det både Maria bebådelsedag, men också bön- och offerdag till den skola som jag går på. Och då brukar vi elever få åka runt i Sveriges rike och prata kallelse. Och då handlar det inte bara om att bli kallad till diakon eller pastor, utan en kallelse i största allmänhet för oss kristna att följa efter de små ord som vi har hört genom våra liv av tro och som har grabbat tag i oss och som kan få oss att vandra med Gud och i Kristi efterföljd. Och det är det som jag tänkte prata om lite grann idag. Och jag tänkte börja att göra det utifrån en text ifrån Matteus evangeliets 7:e kapitel som kommer upp här. Och det är en text som ni säkert har hört många gånger om ni har gått många gånger i kyrkan under ett liv. Och om du är här för första gången så får du höra den för första gången. Och jag läser den. Och det är Jesus som säger så här: den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det rasade inte eftersom det var byggt på berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus. Och det rasade och raset blev stort. Den här liknelsen, den tycker jag jämför två stycken byggnadsarbetare. En som tar sig tiden och kraften att lägga an en stabil grund till sitt hus. Och en annan som går genvägar och hoppar över den nödvändiga grunden för att snabbt uppnå ett resultat. Till en början så syns inte någon jättestor skillnad mellan de här två konstruktionerna. Men trots likheten med den andra så visar sig det ena av de här husen vara fullständigt värdelöst efter ett tag och fullständigt opålitligt. Och de här två arbetarna, de representerar två möjliga men olika inställningar till den som hör Jesus ord. Skillnaden mellan dem är att den ena handlar efter Jesus ord och den andra gör det inte. Och det är när vi handlar efter Jesus ord som vi finner den dolda stabiliteten i tillvaron som kan bli en bra grund för våra liv. Jesus ord, eller Guds ord, eller den helige andes ord. Vi kan lyssna till dem i en gudstjänst som idag i predikan eller sång eller bön eller textläsning. Ibland så sjunger vi dem och ibland så tänker vi på dem. Och vi försöker förhoppningsvis att handla efter dem när Gud kallar oss på olika vägar genom livet. Men hur lägger vi då an vår grund utifrån de här orden? De här Guds orden som, eller upplevelserna som vi hör. Jo, när Gud når oss så gör han det i olika situationer. Ibland så är vi här som nu i en gudstjänst. Ibland så sitter vi kanske hemma och lyssnar på radion. Det går såna här olika bra program då man ibland kan få ett gudsord. Ibland så kanske vi hör någon sång hemma eller vi kanske läser någon bok. Och inte så sällan så når Guds ord oss i mötet med andra människor. Och antingen så kan vi låta de här orden riktigt sjunka till botten i oss. Eller så fladdrar det lite grann uppe vid ytan och så kanske det bara blåser bort när det kommer en vindpust i våra liv. Och det är på något sätt som att vi ibland har bättre uppsugningsförmåga för Guds ord än vad vi annars kanske har. Och det här ordet uppsugningsförmåga, det är ett härligt ord tycker jag. Och ett ord som jag kom i kontakt med lite speciellt för några år sedan när jag och min fru fick vårt första barn. Då kom vi i kontakt med olika produkter då just ordet uppsugningsförmåga är viktigt. Och bland annat så tänker jag på blöjor. Och det finns ju olika slags blöjor. Det finns dels tygblöjor som vi försökte använda oss av i början. Och så finns det engångsblöjor. Men om vi stannar tag vid tygblöjorna så finns det ju olika sorts material. Det finns frottétyg. Det finns ulltyg. Så finns det ett slags slätt bomullstyg. Och alla de här har skiftande uppsugningsförmåga. Men när vi inte orkade tvätta de här tygblöjorna som vi försökte hålla oss till i början så gick vi över till engångsblöjor. Men de är varken bra för miljön eller plånboken. Men de har en enormt bra uppsugningsförmåga, upptäckte vi. Så för oss som föräldrar så handlar det om att välja. Skulle vi välja tygblöjorna med lite sämre uppsugningsförmåga? Eller engångsblöjorna som hade bättre uppsugningsförmåga men både var dyrare och sämre för miljön. Så för oss som föräldrar så handlar det om att välja. Och på liknande sätt så tänker jag att det kan vara med tron att vi är som myndigförklarade av Gud satta att få välja om vi ska låta Guds orden riktigt få fäste i oss eller om de blåser iväg. Ibland så upplever jag i alla fall att det kan vara så i mitt liv att jag måste verkligen ta tag i någonting som jag har hört som har grabbat tag i mig. Och då kommer det till någon slags inställning. Men Kristus vet samtidigt att vi inte förmår allt. Vi är inte alltid starka nog att göra det som vi vill. Eller landar i att vi känner att det här vill vi ta tag i. Och de första orden som jag tror att han vill att vi då ska höra är att vi ändå är alltid älskade av honom. Oavsett hur vår inställning för tillfället är. Så är vi alltid älskade och välsignade av honom. Kristus ord är inte en regel som vi ska lägga uppe på vårt liv. Utan det är någonting som ska få bli grunden i vårt liv. Och den kraften kan vi inte upptäcka om vi ser den som en utomstående lag. Snarare så tror jag att vi bör lyssna efter just vart orden slår an en ton i oss. Om den än är svag att ja... Så där är det. Och när vi upptäcker en sån ton eller insikt så låt den få fäste i livet och ta vara på den. Det fanns en man som hette Petrus som var en av Jesus lärjungar. Och kommer ni ihåg hur Jesus berörde Petrus den där första gången? Som han mötte Jesus. Det var vid Genesarets sjö och det står beskrivet bland annat i Lukas evangeliets femte kapitel. Och efter att ha fiskat hela natten så kommer Petrus och hans vänner tillbaka från fisketuren in mot stranden. Och Jesus kommer där och han ber Petrus och hans vänner att ro ut på djupare vatten. För då ska de få mer fångst. Och de gör det och näten fylls till bristningsgränsen. Och Simon Petrus han kastar sig ner vid Jesus knän och han säger: lämna mig Herre, jag är en syndare. Men Jesus sa till Simon Petrus: var inte rädd. Från den här stunden så ska du fånga människor istället. Då rodde de i land och lämnade allting och följde efter Jesus. Och från den stunden så vandrar Petrus med Jesus och lyssnar och lär av honom. Jesus undervisar och Petrus lyssnar och lär. Och Jesus ber och Petrus han lyssnar och lär. Och han verkar ha en sån där enorm engångsblöje uppsugningsförmåga, om det nu finns något sånt. Men han verkar verkligen suga åt sig varenda ord som Jesus lär. Och deras relation fördjupas. Och i Matteus 16 kapitel så står det så här: när Jesus kom till området kring Caesarea Filippi så frågade han sina lärjungar: vem säger människorna att människosonen är? De svarade: somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia eller Jeremia eller någon annan profet. Och ni, frågade han, vem säger ni att jag är? Och Simon Petrus, han svarar: du är Messias, den levande Gudens son. Då sa Jesus till honom: salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig utan min fader i himmelen. Och jag säger dig att du är Petrus, klippan. Och på den klippan ska jag bygga min kyrka och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Jag ska ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden ska vara bundet i himlen och allt du löser på jorden ska vara löst i himmelen. Alltså från det att Petrus har blivit kallad en gång så har han gått en lång väg tillsammans med Jesus och lyssnat och lärt och förstått att han är Messias, Guds son. Och kanske så känner du igen dig i den här berättelsen att du har vandrat med Jesus en lång tid och börjat förstå eller har förstått att Jesus är Guds son. Och han säger: jag vet vem du är, Jesus. Och senare i berättelsen, strax innan påsken, så bedyrar han att om än alla andra sviker dig så ska jag inte svika dig, Jesus. Aldrig. Och han ger honom de dyrbara löftena. Men strax innan påsken, kommer ni ihåg vad som händer då i berättelsen? Jesus har fängslats och Petrus har smygit upp till en plats ganska nära Jesus för att ändå kunna se honom. Och då får några andra syn på honom. Så går de fram till Petrus. Och Petrus säger: jag känner inte den mannen. Jag har aldrig sett honom. Aldrig. Jag vet inte vem han är. Icke. Och här angrips själva centrum av den kristna tron. Alltså den lärjunge som kanske har stått Jesus allra närmast förnekar att han ens känner honom. I Johannes 17 kapitel så står det att vårt liv eller vår tro, den handlar om att lära känna Jesus. Vår tro handlar om att lära känna Gud. Det eviga livet handlar om att lära känna Gud. Och Jesus säger till den som förnekar Gud att jag känner er inte. Och här står alltså Petrus och säger: jag känner inte honom. Att lära känna Gud och Jesus, det är det mest centrala i våran tro, det absolut viktigaste. Och här angrips det av den lärjunge som kanske har stått Jesus närmast. Han som hade fått nycklarna till himmelriket. Men vad händer sen? Jo, vi får lägga märke till hur Petrus blir upprättad. Han blir upprättad och får uppdragen att föra tron vidare till folken, att bygga upp kyrkan igen. Han svek, men det fanns återupprättelse för honom och det fanns förlåtelse. Och då tänker jag, då måste det finnas för oss. Oavsett vad vi har gjort, hur vi har svikit eller brustit, så måste det finnas återupprättelse i Kristi ögon. Jag och min fru, vi gifte oss för några år sedan och då var vi på en bröllopsresa som tog oss runt i Europa. Och då var vi bland annat till Rom, den här magnifika staden som innehåller så mycket av historia för mänskligheten och för kristenheten. Och ett mål med den resan, det var att ta oss till katakomberna. Och katakomberna var de gångar och rum under marken dit de kristna tog sin tillflykt under förföljelserna. Och där levde de sina liv, de uppfostrade sina barn, de firade gudstjänst och de levde i princip hela sina liv i katakomberna för att skydda sig från förföljelsen. Och i katakomberna så finns också det som kallas för den tidigaste kristna konsten bevarad. Och jag tänkte inte på det idag när jag gick hit, om det finns en kyrktupp på taket på den här kyrkan. Är det så? Nej. Men hur som helst så var tuppen eller kyrktuppen den del av konsten som finns bevarad i de här katakomberna. Och det är som ett tecken på Petrus återupprättelse. Att tuppen gal tre gånger under förnekelsen. Och sen så fick han också återupprättelse. Och det är det som kyrktuppen symboliserar. Så tänk på det nästa gång ni ser en kyrktupp, att det symboliserar förlåtelsen och återupprättelsen som finns även för oss i våra liv. Vi kan i våra liv ha anat en kallelse. En kallelse till någonting större eller djupare än det vi är eller har just nu. Och en av de frågorna som jag tänker kommer i den kallelsefunderingen är att om jag ger hela mitt liv, om jag sträcker mig ut så långt jag förmår mot Gud, kommer då Gud att finnas där? Kommer han ta emot mig i det liv som blev mitt? Kommer han bära mig om jag ger allt vad jag har? Och vittnesbördet från kyrkans långa historia, alla troendes historia, är att ja, Gud finns där när han kallar oss och han finns där när vi sträcker oss ut, när vi vågar hoppas på honom. Men Gud leder oss var och en på olika vägar. Och det finns knappt en enda ande som ens till hälften är den andra lik. Det finns inte två människor som följer samma väg. Varje människa är unik och Gud är gränslöst mångskiftande. Men precis så som för Petrus så tror jag att Gud drar i oss oavsett hur våra liv än har blivit. Kolla på Petrus, vad han gjorde. Och han fick ändå upprättelse. Hur är detta möjligt, tänkte nog Petrus. Om Gud ändå visste vem jag var, om han visste allt vad jag har gjort, Och så kanske du också tänker, om min bänkgranne eller stolsgranne visste allt om mig, vem jag är, allt vad jag har gjort. Men Gud vet allt om dig. Och Gud vill ge dig upprättelse i allt i ditt liv. Så lyssna idag, denna morgon, vart Gud slår an en ton i dig. Om en svag ton att, ja, så där är det. Den där vägen ska jag gå, eller det där ska jag göra i mitt liv. Och följ den längtan. Det är uppmaningen för idag. Vi ber tillsammans. Herre, du leder oss var och en på olika vägar. Och trots att du mellan dina fingrar spänner hela universum, så har du ändå en relation in i vars och ens hjärta och liv. Och du för oss, du rör oss, du leder oss och du lockar oss vidare på dina vägar. Herre, hör vår bön, hör vår innersta längtan och ta vara på vårt hjärtas hemlighet. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var i begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.